Vår beredskap är god.
Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Och idag tänkte vi diskutera tre saker, eller prata om tre saker. Det första är att vi tänkte prata om en ny bok som har kommit som heter Sveriges försvarspolitik och som är en antologi om försvarspolitik av Sebulon Kalander och Oskar Karflo, där två av deltagarna i podden har varit med och kommit med bidrag till boken. Vi kommer också prata om den ryska segerdagen, som väl inte riktigt blir som ryssarna har tänkt sig, men kring den historieskrivning eller historieomskrivning snarare som Ryssland ägnar sig åt. Och avslutningsvis en krönika om Kjell, som ni kommer att få stifta bekantskap med. Men vi börjar med vilka som är med idag. Amanda?
Amanda Wollstad på plats från Malmö.
Patrik?
Patrik Oksanen, Senior Fellow Frivärd på plats.
Johan?
Johan Ytterin, Stockholm.
Ska vi börja med Johan? Och du har ju då bidragit till den här boken. Den har getts ut på Ekelids förlag och har kommit ganska nyligen. Alldeles i dagarna. Vad är poängen med den här boken?
Ja, poängen med den här boken, som jag förstår det, det är att vi ska försöka sätta en platt och informera människor som vill skaffa sig en uppfattning om var vi står i svensk försvarspolitik. Det har ju, jag tror att initiativtagarna här, Sebulon Kalander och Oskar Karflo, har uppfattat att det har klingat av lite grann i försvarsdebatten sen de hade en topp efter 2014 någonstans. Och att vi nu står inför ett viktigt försvarsbeslut, och därför ska man liksom kunna ta upp det här för att diskutera, för det kommer bli debatt kring det här eftersom behoven är så stora, och framförallt nu då kanske i ett ekonomiskt läge efter pandemin så kommer det vara ganska stor konkurrens mellan medeltilldelningen i statens utgifter. Så att det är då ett försök att liksom lägga en platta på vad är det för komponenter som är viktiga i svensk försvarspolitik. Hur ser läget ut i stort och vad är viktigt då för framtiden?
Det är ju flera, kan man säga, av de som har påverkat debatten ganska mycket på senare år som har skrivit här. Det är Bo Hugemark, det är Karl Isneretkis, Carl Bildt skriver förord. Och tittar man på debatten i stort så är det här ju, det kommer ju ett försvarsbeslut, eller det kommer inte ett försvarsbeslut, det är fel uttryck, men försvarsberedningen ska ju vara färdig den 15 maj. Och det är ju om inte så många dagar. Tror ni att ni kommer att hinna påverka debatten så mycket innan dess? Eller i samband med det där?
Ja, det beror ju på hur mycket, alltså boken är ju inte så att den är skriven på uppdrag för att det ska påverka själva debatten som sådan, men det är en grund inför debatten att skapa en kunskapsbas så att människor har en liksom gemensam grundplatta att stå på egentligen när man resonerar kring de här svåra frågorna. Mino Sagdepour, som skriver kapitlet om civilt försvar, citerar ju före kommunikationsdirektören i Försvarsmakten om att tystnad, jag kan inte citatet exakt här nu, men alltså att tystnad och ointresse för landets försvar, det är liksom det farligaste som finns. Det bidrar inte till folkförankring, och det är väl det aspektet att man ska se den här boken då som en referens att gå tillbaks till och undra hur det fungerar det här med personalförsörjning eller materiellförsörjning.
Du har ju skrivit ett kapitel, en genomgång av svensk underrättelsetjänst. Med den dramatiska rubriken 500 års återblick. Kan du berätta lite om vad det är du skriver om?
Ja, alltså det, skriva om underrättelsetjänst är ju, det skiljer sig lite grann då på grund av försvarssekretessen är ju rätt omfattande på det området. Och då var jag tvungen att ta ett litet annorlunda grepp för att kunna berätta ungefär vad är det man gör, vad har man gjort historiskt, för det är ungefär samma saker man gör idag. Och sen har jag försökt att tala om hur det här styrs, för det tror jag är viktigt för medborgarna att känna till att det finns en ganska reglerad verksamhet kring det här. Det är inte så att man springer omkring och hittar på vad man vill, utan det här styrs och leds utifrån politiska ändamål, och det finns en ganska fullända, inte fullända, men den är en bra process för hur det här ska skötas, och regelverk och tillstånd och olika sätt. Och där blir ju det ganska skintort, för att det blir ju väldigt mycket lagparagrafer och såna här saker för att liksom visa på att det är de här som är portalbitarna och de här myndigheterna som får jobba med försvarsunderrättelseverksamhet och så vidare och så vidare. Så att för att kunna hamna där så tog jag det där klivet tillbaka i tiden. Och sen finns det en tredje del då som handlar om framtiden. Och det blir ju väldigt stora utmaningar, för jag påstår där att här står underrättelseverksamheten för sin största utmaning sedan 30-talet. Det är mycket rörlig materia, det är en starkt politiserad verksamhet runt om i världen när det gäller underrättelseverksamhet, alltså som riktas då mot oss exempelvis. Så att det gör att det här med samarbeten och sådana saker kan ta sig kanske lite nya former, och det kommer att bli allt tydligare att det är de gemensamma intressena som förenar oss. Så har det alltid varit, men det är inte alltid man tänker på det, utan man tar saker och ting kanske lite grann för givna, utan här gäller det verkligen att vi är kompetenta och har en egen uppfattning om saker och ting i en värld som blir allt mer, alltså man försöker allt mer manipulera på olika sätt, och de som har de största resurserna, det är de som har bäst möjligheter att manipulera skeenden.
Ja, du börjar ju en historieskrivning med Göran Persson, Erik den 14:s beryktade kansler, och går igenom så här sjuårskriget och de olika stormaktstiden fram till idag. När man läser det så får man känslan av att underrättelsetjänsten framförallt är liksom en historia om misslyckanden, att man inte har förutsett saker som sedan har hänt.
Ja, det har väl varierat lite grann. Jag tar ju upp.
Men hur skulle du säga att det är med det idag? Liksom, hur bra är Sverige på att förutse skeenden i omvärlden och förändrade hotbilder och sådär? Om man rullar fram det till nu. Liksom.
Ja, om man rullar fram det till nu. Alltså, för det första så är ju, och det kanske inte jag skriver så mycket om i det här, men underrättelsetjänsten är ju en hel process, en hel verksamhet. Så alla byggstenarna måste funka. Det spelar ingen roll om du är jätteduktig på att inhämta signalspaningsinformation exempelvis, eller information från signalspaning. Men så har du inte förmågan att analysera det här, eller att du lägger ett politiskt filter på det och säger att ja, ni säger att ni har fångat upp det här och det här, men vi har andra informationer här i regeringskansliet som säger det här och det här. Så att hela systemet måste hänga ihop, och det gör ju att det blir väldigt svårt att skatta det här utifrån. Man kan ju se kanske då på andra aktörer. Vi har ju exempelvis Storbritannien som lät sig påverkas egentligen, deras underrättelsemyndigheter, när det gällde då att gå in i Irakkriget, och det hörde man ju en enorm kommission om efteråt då. Och det är väl det som är en av bitarna här, att det får inte bli för politiserat. Eller det ska inte vara politiserat. Sen finns det ju alltid politik i bakgrunden, men det får liksom inte bli, det får inte kliva över en gräns där som det gjorde den gången i det fallet. Och vi ser ju att hur det är en politisk kamp i USA nu omkring deras underrättssystem och så vidare. Ryssland, där är ju det Ryssland så att säga. Där är det ju genompolitiserat. Så att det här är ju väldigt viktigt att hålla ögonen på hur det här styrs från medborgarnas perspektiv. Och då, det vill jag då lyfta fram här, att här är det rätt omfattande regleringar. Det är inte så lätt för en underrättelsetjänst att hitta på vad den tycker är lämpligt. Men det är heller inte så lätt att, så att säga, vara klåfingrig i det här heller.
Nej. Jag tror om du kanske ska beskriva lite vad underrättelsetjänsten är, för att jag tänker att de flesta tänker nog att underrättelsetjänsten, det är MUST, den militära underrättelsetjänsten. Men det är ju bara en av flera myndigheter som har uppdrag på det här området. Så hur ser liksom försvarsunderrättelsesystemet, pratar du om, som ett nätverk så att säga. Hur ser det ut egentligen?
Ja, men det startar ju naturligtvis med den politiska ledningen och politiska inriktningen. Och det var ju därför jag började där med Göran Persson. För redan då så hade man ju alltså agenter borta i Portugal. Och då var Sverige ett nytt land. Men det var intressant för Sverige. Och därför så hade man agentverksamhet riktat mot Portugal, Spanien och så vidare och så vidare. Och naturligtvis länder närmare oss. Och det är det som är fundamentet. Det finns liksom politiska ändamål och det är liksom regeringen och som omges då lagar som riksdagen har stiftat. Det är därifrån alls leds. Det är liksom, om inte regeringen vet hur man ska använda sin underrättelsetjänst, då blir det bara pannkaka av det här. Så det är där det börjar. Sen består det då ett antal myndigheter som har uppdrag inom försvarsunderrättelseverksamheten, och det är Försvarsmakten, för Must är ingen egen myndighet. Försvarsmakten är en del, eller Must är en del av Försvarsmakten. Sen har vi FRA som är en väldigt kompetent, för att svara på din fråga här, så pratade vi om det när vi var ute på FRA här. Det var en fransk före detta underrättelsechef som blev, jag kommer ihåg, han blev åtminstone polisanmäld om man hade förundersökning. Sen han pratat om sin tjänstgöring i den franska underrättelsetjänsten, och på det seminariet så sa han att om det är någon som är ovanför sin egen vikt så är det FRA i Europa, för han fick en sån fråga på seminariet. Så det är en myndighet också till då. Sen har vi då Försvarsmaterielverk som sysslar med teknisk underrättelsetjänst, alltså vad händer med radar, nanoteknologi och alla möjliga saker i sin mer praktiska tillämpning. Och sen har vi Totalförsvarets forskningsinstitut som har en mer strategisk utblick på detta och tittar långt bort försvarsforskningsmässigt. Så de komponenterna är då de som sysslar med försvarsunderrättelseverksamhet. Sen finns det andra som kan ta som kan använda sig av detta, som exempelvis då nationella operativa avdelningen vid polismyndigheten, som då har möjlighet att inrikta FRA, samma sak med Säpo då. Sen ganska nyligen tillbaka i Säpos fallet, återtag från de gamla tider kan man säga. Så att så ser systemet ut, så att det är ett brett arbete, det är många pusselbitar, och det är också så att det finns en, liksom en vinst för politiken i att ha det uppdelat på det här sättet, därför att du får många impulser och du riskerar inte att bara ha en underrättelsetjänst som säger en sak och så har man hamnat fel. För då blir det, precis som du var inne på tidigare Anders, då ökar ju risken för misslyckanden. Så som det var exempelvis kanske det största misslyckandet då när vi blev överfallna av Polen, jag säger Danmark, Ryssland och Sachsen. År 1699 då, eller kan man säga 1700, då det gjordes ett anfallsförbund mot oss i hemlighet och vi hade inte en aning om detta.
Nej, om man tittar på själva styrningen idag, så tar du ju upp det här med när man fattar sig beslut om inriktningen, att man gör det en gång om året ungefär med inriktningen av det här systemet. När vi var ute på FRA, då var det en av frågorna som de tog upp här, som de tog som exempel, eller vi tog som exempel, det här uttalandet från FRAs generaldirektör om att man hade gett underlag inför Irakkriget som visade att Irak inte hade massförstörelsevapen. Om du liksom går tillbaka till hur den processen går till, om säg att Sverige vill ta reda på en sån sak. Man vill veta om till exempel i dagsläget att vad Ryssland egentligen ägnar sig åt för tillfället i Baltikum, eller man vill veta vad Kina håller på med till exempel någonstans. Hur ser en sån liksom beslutskedja ut? Vem är det som kommer med idén? Vem är det som beordrar? Vilka domstolar är det så att säga som ger ramarna? För det är en viktig del här att det finns ju domstolar för signal- och underrättelsetjänst till exempel som reglerar vad man får leta efter och sådär. Kan du bara liksom enkelt förklara hur systemet ser ut?
Oj. Ja, men det där beror, det kan ju komma från alla möjliga håll. Det kan ju vara saker och ting som underrättelsetjänsten själv fångar upp och som man gör sina uppdragsgivare varse om, som säger oj, det här måste vi nog gräva djupare i. Och då kommer, så det kan ju vara ganska enkelt på det sättet. Och sen beror det ju helt och hållet på vad är det som man ska, är det liksom bilder man tittar på, eller är det att man använder, att man går igenom hur det ser ut på webben eller sociala medier eller vad man nu tittar på. Då är det en sak, men sen när det gäller då själva signalspaningen som du var inne på Anders, då är det ju väldigt reglerat, och då måste man ju då ha tillstånd av försvarsunderrättelsedomstolen att bedriva då mot just det här. Och det här har vi någon som kan ännu mycket mer om Annika, men jag tror inte hon kan säga någonting om det här. Hon är förhindrad att prata om det.
Annikas mikrofon verkar vara lite sönder. Vi får se om Annika återvänder i samtalet. Det är väl lite som allting i våran tid just nu, att allting hänger på så här distansteknik.
Nej, men så att då får man ju gå till Försvarsunderrättelsedomstolen då och förklara att det är det här det är frågan om, och det är det här som, och det är kopplat så här på det här sättet till de uppdrag vi har och det som finns i inriktningar och så vidare, och då vi vill titta på det här och det här och vi ska använda de här sökbegreppen, och det avser inte enskilda personer. Och sen så gör då den här domstolen ett prövande det här. Och det beslutet som man fattar där om tillstånd eller inte, det är då inte överklagningsbart, utan det gäller helt enkelt, och det är så man får. Sen finns det då en inspektion sen i efterhand som kan gå in och titta på de här sakerna, hur man förfar i olika. Så det är liksom både hängslen och livrämmarna i de här bitarna.
Mm. Och om du sen, den tredje delen som du sa, att du blickar framåt lite här, in i så att säga en multipolär och en egentligen en slags konstant gråzonsvärld. Kan du så här blicka framåt hur den här kommer att fungera i den nygamla, kan man väl säga. Den har väl alltid levt i en gråzon i någon mening, underrättelseverksamhet. Men hur kan du, som, när du blickar framåt, vad ser du för någonting?
Ja, jag ser väl kanske tre, om man ska korta ner det här lite grann, tre saker då. Just det här polära och den ökade politiseringen runt om i världen av det här. Att det blir liksom mer rent nationella intressen. Man är sig själv närmast. Det kommer göra det lite svårare för oss att navigera. Vi är trots allt en småstat, även om vi är kompetenta på det här området. Så kommer det bli allt större utmaningar. Och där får man också då titta på den inrikespolitiska situationen också. Att det är viktigt att man är överens om de här sakerna för att liksom inte fladdra i den politiska inriktningen om vad som är intressant och hur det ska styras. Så det är en bit i det hela. Sen är det ju då teknikutvecklingen rent generellt. Alltså en enorm insamling av data som gör det möjligt att dammsuga världen på olika saker och sätta saker och ting i samband med varandra. Det får väl egentligen olika konsekvenser. Jag pekar ju bland annat på det här när det gäller då personbaserade inhämtningar, att det blir lite svårare. Det är lättare att identifiera folk som med hjälp av biometri och ansiktskänning och sånt där. Och det kommer då skapa problem om man vill hålla på en personbaserad inhämtning å ena sidan. Men å andra sidan så kommer det ju öka då kanske säkerhetspolisens möjligheter att identifiera en motståndares olika aktörer i det avseendet. Men det är en sak då att hämta in informationen, sen ska det här då systematiseras och bearbetas och processas och det. Och här gäller det att ha kapacitet som då står i proportion till vad man hämtar in. För annars så hämtar man ju bara in en massa information som bara blir liggande. Jag kan ju ta exempel från mitt civila värv nu när jag liksom stöter på kunder som köper in jättedyra grejer och sen ligger det bara liggande för de har ingen som kan ta hand om informationen. De tar in massor med information men de kan inte använda den därför att det är alldeles för mycket. Det är information overload. Så då gäller det att satsa på att klara av och bearbeta och vaska fram det som är relevant. För vi vet ju alla vilket enormt informationsbrus det finns. Men de här är ju liksom en betalda ämbetsmän och ämbetskvinnor som ska liksom plocka fram det som är viktigt för Sverige, svenskt försvar, långsiktig utveckling, korta saker som händer som är akuta. Det är väldigt svårt att skilja ur de här bitarna. Och då landar man i, och det blir väl en brygga då till Annika, att du klarar inte det här, all teknik i all ära, du klarar inte det här om du inte lyckas attrahera rätt människor till den här typen av verksamhet som är lämpade för detta. Och alltså personalförsörjningen och förmågan att skapa en kultur i det här, det är det som kommer fälla avgörande för svensk del när det gäller att bevara Sveriges frihet och fred.
Amanda?
Jag såg en av redaktörerna presentera boken på sociala medier någonstans, och han skrev lite om anslaget, att tanken att det här ska vara en introduktion in i den säkerhets- och försvarspolitiska debatten för den som kanske inte är så djupt involverad. Och det är en otroligt, väldigt bra anslag. Var det den typen av instruktioner ni fick inför era texter också? Ska det här vara en liksom crash course i ditt fall, svensk underrättelse, de senaste 500 åren?
Nej, det var inte just de senaste 500 åren som jag fick, utan jag tänkte på hur ska jag angripa det här ämnet, när jag kan ju inte skriva om man, alltså antingen så skriver man och liksom citerar lagtexter och beskriver ett byråkratiskt system, eftersom man inte kan prata så mycket om vad de gör, utan jag försökte då liksom fånga underrättelsetjänstens natur genom att gå tillbaka i historien. Det blev lite lättare för mig då. Men det är helt riktigt att vi fick en, liksom, en inriktning på att skriv lite grann om hur det har varit, hur det är idag och titta framåt. Det var den instruktionen vi fick.
Så detta är A-kursen, kan vi säga?
Ja, det vet jag inte riktigt. Introduktionskurs till A-kursen.
Fast jag skulle nog säga, när man tittar lite på det, det är nog lite A-kursen. Jag tycker det är en ganska bra beskrivning faktiskt, för att om man tittar så börjar det ju liksom med den historiska utvecklingen, och sen går det igenom de olika sakområdena som finns. Och det där är lite intressant. Nu har vi lyft fram just försvarsunderrättelsetjänsten, och det kanske leder också lite vidare sen när vi ska prata om Ryssland och så kring det som håller på att hända där just nu.
Mm.
Men det som jag tycker är påfallande när man läser ditt kapitel i detta, det är ju just att det här är ju någonting som vi väldigt sällan pratar om, men som hela tiden finns närvarande i nyheterna. Mm. Vi ser till exempel nu när USA hänvisar till sin underrättelsetjänst och påstår att Kina har släppt ut ett virus, eller om de har misstag släppt ut det här coronaviruset.
Mm.
Då används ju underrättelsetjänsten som en slags politiskt slagträ i hela världen. Som nu har väl de själva dementerat det där, så det blir ännu snurrigare. Men vad tänker du om det när du ser den utvecklingen?
Nej, men det är precis det jag försöker fånga den avslutande delen. Och det innebär ju att det är därför Sveriges statsminister måste kunna vända sig till det här systemet och säga: vad är det som hänt? Vad är er uppfattning om det?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Har det släppts ut från virus eller inte? Jag vill inte spekulera.
Tror du han har gjort det?
Jag vill inte spekulera det.
Nej. Okay. Hoppas kanske.
Jag hoppas att han har gjort det. Det kan jag säga, det är absolut.
Vi får hoppas att... Hej!
Nej, men det är därför det är så viktigt då att man har det här och att det finns ett förtroende kring det här. Och det var bra att jag fångade den tråden för mig själv nu då. Jag skriver lite kort om det också. Vi kommer få se en hel del försök att underminera befolkningens och ledningens förtroende i våra underrättelse- och säkerhetstjänster från främmande makt. Och där måste nog alla vara lite varse på vad som liksom skrivs och påstås. Därmed inte sagt, och vi har ju sett att man har gjort bort sig historiskt då och då. Det man gör misstag som i alla andra system. Men man bör ta en hel del saker med en nypa salt som påstås kring det här i olika sammanhang för det som kommer nu i framtiden.
Mm. Men det var väl en ganska bra sista ord om detta. Då går vi vidare till nästa del i det här. Tack så mycket, Johan. Och boken heter alltså då Svensk... Nu ska vi se, ska jag ta upp boken här igen så jag säger rätt också vad den heter. Den heter... hela titeln är Sveriges försvarspolitik, en antologi, av Sebulon Kalander och Oskar Karflo, som är redaktörer av Ekelids förlag. Och den är utgiven 2020. Och kan definitivt rekommenderas att läsa. Det är en bra grundintroduktion till försvarspolitiken som den ser ut nu. Och väldigt relevant, eftersom nästa vecka så kommer ju då försvarsberedningen att vara färdig med sin rapport, förhoppningsvis. Som blir underlag för nästa försvarsbeslut. Men med det sagt så tycker vi att vi tar och går vidare till nästa ämne.
Vår beredskap är god.
Då har vi nämligen Patrik Oksanen med här också. Och då tänkte vi gå vidare och fortsätta prata om lite kanske tillämpning lite av det vi har pratat om de hittills. Vad vet vi om Ryssland? Och det som händer just nu, enligt en om vi tittar på utvecklingen i Ryssland, så är det ju firandet av segerdagen. Det vill säga segern över Nazityskland i andra världskriget. Och den är på lördag. Så vad är det som händer nu, Patrik?
Ja, men vi kan väl bara börja med att konstatera att det är ju 75 år sedan freden kom till Europa. Nazityskland kapitulerade. Den dagen firas ju idag, den 8 maj i så att säga västliga delar av Europa, för att det här avtalet skrevs på då och trädde i kraft sent på kvällen den 8:e, även om beskedet redan hade kommit den 7:e, så att de här berömda scenerna från Stockholm och Kungsgatan, de är från 7 maj. Medan det trädde då i kraft på grund av tidszons skillnader först den 9 maj i Ryssland, och det är den då i Ryssland segerdagen. Den här dagen har utvecklats under Putins styre till ett allt mer viktigare dag att manifestera den patriotiska historieskrivningen, där man då skriver om en del av historien för att då stärka regimen i Kreml, samla liksom rally around the flag, och också då bygga en historieskrivning som går ut på egentligen att försvara Stalins gamla positioner. Det vill säga att andra världskriget, det var det stora fosterländska kriget för Sovjetunionen. Det var mellan 1941 och 45. Tiden före 1941 ska man gärna suddas ut. Och då handlar det om den hemliga tilläggsprotokollet i Molotov-Ribbentrop-pakten, den som innebar att Sovjetunionen kom att ockupera östra Polen och baltiska staterna och inleda vinterkriget mot Finland i syfte att erövra Finland. Det är sådana saker i den nya patriotiska ryska historieskrivningen som man vill sudda ut. Kring segerdagen då så har man steg för steg byggt upp och förstärkt den med militärparader, men man har också då infört saker och ting för att nå ut ännu bredare. Och man tog upp ett initiativ som började på gräsrotsnivå i Sibirien, som kallas för de odödligas regimentes marsch. Det vill säga då att man tar bilder av släktingar och tar med sig på segerdagen för att minnas och hedra dem. Det där har blivit en statsapparat över hela, och staten har tagit kontroll över det och exploaterat det över hela världen. Så i fjol så var det såna här regimentsmarscher och segerdagsfiranden i rysk regi i 110 länder, tror jag att man kom upp i 500 städer. Däribland Stockholm också. Så att det är liksom hur man jobbar med segerdagen. Sedan så finns en annan del i det, är ju hur man attackerar grannländerna med historia. Men vi kanske ska hålla oss kvar på segerdagen ett tag.
Men i år är ju inget riktigt som vanligt, och segerfirandena och fridsfirandena över hela Europa har ju ställts in. Jag skulle själv ha varit i Nederländerna och firat frigörelsen där. Hur ser det ut i Ryssland egentligen?
Ja, det är ju precis som du säger då, att det kom ju en pandemi i vägen. Så att det här tänkta, stora, viktiga firandet för Kreml då imorgon den 9 maj, den blev ju inte som man hade tänkt sig. Putin hade ju hoppats på att få världsledare dit. Frankrikes president Emmanuel Macron var ju på väg dit. Och man hade laddat för en massparad, tiotusentals deltagare. Och det läckte också ut filmer när smittan hade kommit igång i Ryssland om hur man övade för det här. Och det var ju bilder utan social distansering, om jag uttrycker mig som så. Men sen så blev ju läget betydligt värre i Ryssland, och trycket ökade på att ställa in. Och den första indikationen på att nej, det här blir inte som vanligt, den kom när man från ryska utlandsmyndigheter gick ut och sa att man ställde in firandena runt omkring i världen på grund av coronarestriktioner, och att man istället gör om det till en digital manifestation och en digital mobilisering. Sen nästa indikation på att det här blir nog inte av. Det kom när ryska veteranorganisationer uppvaktade president Putin och vädjade om att ställa in paraderna. Och då förstod man att men det här blir nog ingenting av. Och mycket riktigt, dagen därefter så kom då presidentadministrationen med beskedet att det blir inga parader på 9 maj. Man flyttar fram det, man hoppas på att kunna genomföra det senare i år. Däremot så kommer det ryska flygvapnet att fira. Så att en stor del av ryska flygvapnet kommer att vara uppe och flyga under morgondagen. Och bland annat över Moskva, men över hela Ryssland. Så att det kommer att vara i militärparadsväg.
När var det man ställde in? Hur länge väntade man innan man tog det beslutet? Jag tänker, här har det varit väl kanske 6-8 veckor i vår del av världen man bara inser att man var tvungen att ställa in våren.
Jag nämner det exakta datumet i rapporten och om jag ska ta det fritt i minnet så är det för ett par veckor sedan. Men betydligt senare än vad man skulle kunna tänka sig. Än vad man hade förväntat sig om det inte hade varit så viktigt för regimen. Jag tror att man in i det sista hoppades på att man skulle kunna... Alltså länge så trodde jag att man skulle försöka proklamera en seger även mot coronaviruset redan den 9 maj i Ryssland. Men händelseutvecklingen har ju gått Kreml ur händerna där. Smittan är ju väldigt omfattande. Det är kris i Ryssland och läget är ju besvärligt för Putin. Opinionssiffrorna är låga, coronakrisen, ekonomin är dålig också, inte bara på grund av coronakriset utan också det låga oljepriset. Så att den här propagandatillställningen som var tänkt, den blev inte riktigt av.
Men varför är det här så viktigt för dem?
Ja, det här handlar ju om byggandet av en nationell identitet och att använda sig av nationalistisk, patriotisk historieskrivning för att kontrollera den egna befolkningen. Det är ju den ena delen. Den andra delen är att bygga upp en lojalitet med ryssar utanför Ryssland. Att knyta dem som finns i den ryska världen. Ryssland anser ju sig ha legitima säkerhetsintressen där det finns rysktalande befolkning. Så att man ville få in då Ruskij Mir, den ryska världen, in i det här också. Och sedan så finns det en dimension som handlar om att vill man påverka andra länder så är ju historia ett påverkansmedel. Och då ska vi se det här i den större kontexten att det finns ju många olika typer av påverkansmedel. Det här är ett av dem för att uppnå de övergripande målen. Att stärka Rysslands position, Rysslands relativa styrka, etablera en intressesfär, försvaga EU och NATO och helst egentligen få EU att bryta samman så att man gör upp om saker och ting bilateralt mellan huvudstäder istället för att Ryssland ska sitta och diskutera med 27 EU-länder på andra sidan. Då är Ryssland så mycket svagare. Och då genom att gå in att göra om historien så kan man orsaka spänningar mellan länder. Man kan också sudda ut saker och ting. Man kan också då göra anspråk på rättigheter. Till exempel sa Putin 2013 att finska vinterkriget när Stalin anföll Finland 30 november 1939. Det var ju för att korrigera historiska misstag. För gränsen hade hamnat för nära Leningrad. Det är ett sätt då att rättfärdiga en aggression. Och tittar vi på det senaste året så har det ju smält till en hel del mot Rysslands grannar. Och tar vi det från norr till söder så kan vi väl börja med Finland. Där i april så inledde då ryska myndigheter åtal för påstådda finländska krigsförbrytelser i läger i Karelen. Där man bland annat anklagar Finland för att ha avrättat sovjetiska krigsfångar med hjälp av gaskammare.
Men att Ryssland anklagar Finland för gaskammare, det här är ju ganska intressant liksom,
givet andra världskrigets historia och givet att man vet att liksom ryssarna avrättade en stor del av polska intelligensian och polska officerarna till exempel. Så vi vet ju att Ryssland har ju använt den typen av metoder mot andra. Och nu anklagar man Finland för att ha gjort sånt. Alltså, någonstans så känner man ju, blir det inte för uppenbart att allt det här är uppdiktat?
Jo, vi tycker ju det, vi som är rationella och bildade. Och vi vet ju naturligtvis att gaskammare i Karelen är ju trams och åter trams. Och det är absurt, och skulle det ha funnits den minsta sanningshalt i det så hade det kommit fram efter krigsslutet när man hade då krigsansvarsrättegångarna i Finland på order då av Sovjetunionen som en del av fredsavtalet. Men här handlar det om att måla upp, delvis för den egna befolkningen, att man är omgiven av potentiella fiender. Det här då passar in i narrativet att Finland var så att säga som nazisterna, som tyskarna. Och så ska vi komma ihåg att det här är på samma plats som Stalin begravde sina dödsoffer. Alltså det är en plats som heter Sandarmos som ligger vid norra delen av sjön Onega. Och där det begravdes offer för Stalins utrensningar på 30-talet i Karelen. Och bland dem så finns det röda finnar som var i Karelen, som då som en följd av inbördeskrig 1918 hade gått i exil. Där fanns ju också Kiruna svenskar, alltså de svenskar kommunister framförallt från Norrbotten som sökte lyckan i det röda paradiset på 30-talet och slutade i en massgrav i Karelen, eller svalt ihjäl i Gulag. På den här platsen då så finns det en massa gravar, och det har funnits en aktivist som har kartlagt gravarna och gjort det arbetet, som då sen har anklagats för en massa saker som han inte har gjort och som då regimen har då fängslat, och han väntar på dom just nu. Och som ett mellansteg i det här så började ryska historiker säger att de nu skulle börja gräva på samma ställe för att hitta ryska krigsfångar som finnarna skulle avrättat. Så att man försöker förflytta bilden av den här platsen från en plats där Stalin avrättade sovjetiska medborgare. Och Stalin ska ju rehabiliteras i Putins Ryssland som en stark ledare och så vidare. Så att man förskjuter bilden till att det var egentligen Finland som begick de här avrättningarna, och de som ligger begravda här är offer för finnarna och inte för Stalin.
Men varför gör man det? Varför är det så viktigt att rehabilitera Stalins minne till exempel? För den bästa lön låter det ju smått absurd.
Ja, för oss låter det helt absurt. Men då ska vi komma ihåg att Stalin made Russia great again. För att använda en annan känd ledare i vår egen samtids slogan. Stalin,
utan andra jämförelser ska man säga.
Utan andra jämförelser ska vi säga. Men Make Great Again är ju Putins projekt. Och vi ska komma ihåg då i historien att efter första världskriget så blev ju slutresultatet för den som sitter i Moskva och har imperialistiska ambitioner rätt förnedrande. För att det uppstod en rad nya stater. Finland, de baltiska, Polen, Tjeckoslovakien och så vidare och så vidare. På bekostnad av ryskt inflytande. Vi ska komma ihåg att det ryska imperiet före första världskriget, det omfattar Warszawa. Det omfattar Baltikum, Åland. Tullhuset i Eckerö är ju ryska imperiets västligaste utpost. Det är det Ryssland som går sönder i första världskriget. Och sen har det inbördeskriget mellan röda och vita. Du har också västmakters expeditionskårer som är där och hjälper de vita. Men det slutar med att kommunisterna segrar så småningom. Och sen så kommer Stalin och sen så flyttar han fram och återställer det som förloras i praktiken med Molotov-Ribbentrop-pakten. Och sedan så har du kriget mot Nazi-Tyskland, den forna allianskamraten, 41-45. Och då är ju Ryssland verkligen great again. Och vi lever då fram till murens fall med den kalla krigskartan där Ryssland dominerar halva Europa. Och Putin har ju sagt att Sovjetunionen, det är 1900-talets största geopolitiska katastrof. Underförstått för Ryssland.
Sovjetunionens sönderfall.
Ja, precis. Förlåt, jag tappade det där sönderfallet. Det är bra att du korrigerar mig så här på morgonkvisten. Men det första geopolitiska katastrofen, det var ju det ryska imperiets sönderfall efter i samband med första världskriget. Och det handlar om att återställa det här. Och tittar vi på Baltikum så får ju balterna bland annat återkommande ifrågasatt sin självständighet. Här i april så twittrade till exempel då ryska då representationen vid FN att nej men vadå, Baltikum anslöt ju sig frivilligt till Sovjetunionen 1940. Det var ju lagligt. Idag skulle vi beskriva det som hände 1939-1940 som omfattande hybridkrigföring mot de baltiska staterna med hjälp av militära hot och subversion som gjorde att de länderna till sist annekterades. Hela intelligentsian och officerskårerna utraderades. Omfattande massdeportationer. Balterna gjorde motstånd ända in på 50-talet genom skogsbröderna, alltså en motståndsrörelse som gick ut i skogen. I perioder efter andra världskriget så kontrollerade också särskilt i Litauen skogsbröderna omfattande områden som Sovjetunionen då till sist nedkämpade med stor kraft. Så balterna får sin självständighet ifrågasatt och skogsbröderna utmålas naturligtvis som nazister och så vidare och så vidare. Polen har under det senaste året fått höra att det var de som orsakade andra världskriget, att det bröt ut var Polens fel. Polen bär skuld och att Sovjetunionen minsann inte invaderade östra Polen utan man gick bara in för att beskydda ryssar, vitryssar och ukrainare. Så något anfall från Sovjetunionen var det inte tal om den 17 september när Stalin lät korsa gränsen. Polackerna har också fått i ryska medier fått kunna läsa att man ifrågasätter massaken i Katyn och på andra platser. Det var ju då över 20 000 polska officerare som Stalin lät avrätta. Ett massmord som var väldigt, väldigt omfattande. Sen har vi Tjeckien. Där har en Pragborgmästare i en Pragkommun drivit att man ska plocka bort monumentet över Marshal Konev. Marshal Konev, han var den som befriade Prag. Men också samma marskalk var bland annat inblandat sen i förtrycket i östra Europa och krossandet av Ungernupproret 1956 och så. Så att den här statyn, monumentet, den tänkte tjeckerna säga att det här ska vi plocka bort, det här vill vi inte ha, det här är ett förtryckarmonument. Då stiftade Ryssland en lag som gör det kriminellt att plocka bort andra världskrigsmonument och inledde en förundersökning även om det var i Tjeckien. Och det här spetsades till sen för att plötsligt i april så fick den här borgmästaren och en annan borgmästare i Prag polisskydd. Och enligt tjeckiska medieuppgifter så med hänvisning till uppgifter från den tjeckiska säkerhetstjänsten så ska då en rysk diplomatkurir har fört in giftet resin till ryska ambassaden i Prag. Och det behöver ju inte vara som så att de hade tänkt använda sig det, men det kan ju vara en typ av psykologisk påtryckning också. Så att det där är rätt tillspetsade historier som då händer i kölvattnet av historiestriderna. Vi har en annan sån händelse 2007 i Tallinn när esterna vill plocka bort bronsstatyn av en sovjetsoldat. Och det blir upplopp och sedan blir Estland utsatt för det första cyberkriget i världen. En period av cyberattacker som riktar sig mot banker, medier och regeringssidor.
Det är lite intressant. Jag var faktiskt i Tallinn för ett par år sedan. Och den här bronsstatyn är ju flyttad från centrala stan till en kyrkogård. Och där finns också många krigsgravar på den här platsen. Men vad jag märkte var att det sitter fortfarande såna här speciella övervakningskameror runt hela området. Så att fortfarande nu, alltså mer över 10 år senare då efter det här, så är det alltså fortfarande minutiöst övervakat området kring den här statyn. Och det låg fortfarande färska blommor med så här ryska eller kyrilliska bokstäver och så på det här monumentet. Så att det hålls vid liv, den här konflikten, om man säger så, kring den här bronsstatyn fortfarande. Och det är lite intressant för det du berättar om de här, för när du beskriver det nu så låter det ju som att de här påhittade gaskamrarna blir så att säga en del i ett större system som ju syftar till att leda till någonting. Och då blir ju liksom frågan, lite inne på det Amanda frågade också, vad är nästa steg i det här? Vad kommer de att använda den här påhittade historien till? Förutom att liksom sprida lögner om Finland. Men det finns ju rimligen någon slags geostrategiskt liksom nästa steg hela tiden i den här processen. Vad skulle du säga att det nästa steget kommer att bli? Om vi tar just gaskamrarna som ett exempel.
Ja, alltså konkreta nästa steget som jag förväntar mig händer där är ju att det här kommer att trappas upp mot nästa år. För att då har det ju 80 år sedan fortsättningskriget bröt ut, eller det stora patriotiska kriget bröt ut, för att använda den ryska termen. Och jag förväntar mig där att ett nästa steg kommer att vara att det kommer att finnas namn och kanske också att det blir någon slags rättegång, även om de åtalade inte kommer att finnas i rättssalen för att de är alla döda sedan många, många år tillbaka, men ändå någon slags sån rättegång. Och ska komma ihåg att i de ryska åtalen så handlar det också om förhållandena i lägren för krigsfångar och för internerad civilbefolkning. Och det var usla omständigheter i lägren, omfattande svält, men det fanns liksom inget massmord eller förintelse eller folkmord i det, utan det var svält, det var eländigt, och naturligtvis så stod fångarna ganska långt ner i prioriteringslistan, och många av dem var undernärda sedan tidigare, och Finland var dåligt organiserat och var inte riktigt beredd på att hantera den här mängden fångar heller, så att lägren var usla 41-42.
För fortsättningskriget är ju inte riktigt i svensk historieskrivning, så är ju det är alltså inom ramen för Nazitysklands anfall på Sovjetunionen som även Finland då förde krig i det så kallade fortsättningskriget. Och den historien i rysk historieskrivning skrivs ju ihop också till en ny slags berättelse där Ryssland alltmer antar de ockuperades roll. Även folk som Ryssland har ockuperat i östra Europa. Och det håller på att ske en slags fullständig, kan man säga, omkastning. Så det är inte bara det som Patrik beskrev här med Polen och så, som att Ryssland inte påstås ha invaderat Polen trots att det är helt uppenbart att man har gjort det. Utan man förändrar liksom hela historieskrivningen runt kriget. Där Ryssland bara blir ett offer och Stalin bara blir ett offer. Mm. Och det är en väldigt intressant liksom, utveckling. Men jag tänkte på, i och med att du så använder begreppen som fortsättningskriget och stora patriotiska kriget. Svenska kriget.
Det är bra att du tydliggör det. Och senare så skulle man kunna ha en hel podd om att diskutera vad var det som egentligen hände och i vilken ordning och så. Men då hamnar vi lite grann utanför här i just det här samtalet. Men för att gå tillbaka till vad är det generellt sett det nästa steg, så skulle jag säga då att ja, men, vad man gör är ju, återigen, du har alltid dimensionen att det finns att en hel del av det här är riktat inåt för att ha, knyta befolkningen till det nationella identitetsprojektet. Och, och en inringningsmyt har Ryssland jobbat länge med, och det finns en stor känslighet i Ryssland när det gäller historia, och man har en bild av att är vi svaga så kommer alla att anfalla oss, vi måste vara starka, och vill man skämta så kan man väl säga som så att Ryssland är som säkrast när det finns ryska gränsvakter på båda sidor om gränsen. Om man vill vara lite galghumor i det. Men vad kan det då leda till? Ja, vi kan ta Krim som exempel. Den olagliga annekteringen 2014. Där lyckades ju Krim, eller Ryssland, väldigt väl med att internationellt få genklang för uppfattningen om att Krim alltid varit rysk. Det var ett historiskt misstag som Chrusjtjov gjorde när han lät Krim gå över till den ukrainska rådsrepubliken på 50-talet och så vidare. Det är ju inte riktigt sann historia. Jag menar, Krim har inte varit ryskt längre har faktiskt varit ryskt kortare tid än vad Skåne har varit svenskt. Det blev ju ryskt på mitten av 1700-talet under Katarina den Store.
Jag vill så gärna uttala mig om det här.
Vi ska inte blanda in Skåne i det här samtalet, och kommer att spåra ur.
Malmö-delegationen känner sig inspirerad.
Ja, jo, jag misstänkte det. Men kan du då sätta sådana bilder att till exempel att ja, men de baltiska staterna, är de inte en del av Ryssland naturligt ändå? Då faller ju mycket av den europeiska solidariteten och NATO. Jag menar, vem vill riskera någonting för någonting som egentligen är ryskt? Det är väl rimligt att Estland, Lettland, Litauen kan tillhöra ryska federationen, och inte ska väl vi bråka med Ryssland för det? Även om de är med i NATO. Det kanske är obekvämt att de är det. Alltså, det jag målar upp är vad som kan hända flera steg framåt ifall vi inte förstår vad riskerna är. Och vi kan motverka det här genom att prata om det, lyfta upp det, vara medvetna om det och bemöta felaktigheterna.
Men hur väl funkar det här för Ryssland då? För att vi börjar ju ändå se, för ett annat land som gärna skriver om historien, Kina, om viruset har vi pratat om tidigare. Där jag fick höra igår kväll att de tar ut helsidesannonser i nederländska tidningar just nu för att försöka förklara att det är minsann inte deras fel och de har gjort allting rätt och allting bara lögner och propaganda. Och det har ju lett till lite bakslag närmast i Europa. Det känns ju som att Kina inte riktigt får den effekt de vill av sin ganska liksom, tunghämta propaganda. Hur går det för Ryssland? Är de duktigare på att manipulera oss? Får de den effekt de vill, både i Ryssland och utanför?
Jag skulle ju säga att om du frågar mig, så skulle jag säga att Ryssland överjobbar det här 2-3 snäpp för mycket. Vilket gör att de får pushbacks, alltså att motreaktioner. Därför att det blir för absurt. De som skulle kunna vara tilltalade av ett mjukare ryskt narrativ som går i den här riktningen, de drar öronen åt sig när det blir för extremt. Så att jag skulle säga att en hel del av det här är kontraproduktivt, men också att det finns en koppling här till de interna situationen i Ryssland och med Kremls behov av att säkra sin makt. Och då kan det bli som så att man tar i lite väl mycket och tappar en del perspektiv.
Är det därför man är så trubbig? För att man vänder sig kanske primärt till en inhemsk politik? Eller är det för att man inte riktigt förstår exempelvis den svenska debatten och dess nyanser?
Jag tror att man vänder sig mycket inåt i det. Och att när du väl öppnar dammluckorna till de här sakerna så är det lätt att det skenar iväg.
Men jag tänker att det funkar också olika delar av Europa. Jag tänker att om man tar på Balkan till exempel, där är det ju väldigt mycket konspirationsteorier som spelar ganska stor roll politiskt. I Östeuropa många gånger så finns det ju, alltså det finns en annan tradition när det gäller liksom förtroende för myndigheter och så. Man räknar med att myndigheterna ljuger för en. Och då är det naturligtvis lättare att sätta en bild av att ingenting är sant till slut.
Mm. Och det är
ju... Sverige tror jag är, jag tror det är jättesvårt. Den här typen av så här fullständiga falsarier som att Ryssland, som att Finland skulle gasa krigsfångar och sånt. Det tror jag bara framstår som, det framstår bara som påhittat liksom, som det ju är.
Mm.
Jag tror inte det funkar liksom.
Nej, jag tror inte att det funkar att nå något bredare i det. Men du säger en viktig sak där med att en övergripande del i den ryska informationskrigföringen, det är ju då att skapa många olika versioner av händelser så att ingenting blir sant. Och där i så finns ju ett element i att då spelar det liksom ingen roll att det är väldigt extremt. Det blir ändå en av alla möjliga teorier. Ja, men det fanns ju gaskammare i Tyskland. Varför fanns det inte i Karelen? Ja, hur vet du det?
Det är så man kan... Det är så fascinerande. Liksom. Var du där?
Precis, var du där? Och ja, men de säger att det fanns. Varför ska jag tro mindre på dem än på dig som säger att det inte fanns? Alltså att... Det är den här typen av metodik som bygger på att ingenting blir sant.
Det låser ju också oss andra i någon slags kvasidiskussion där vi ständigt måste bemöta och motbevisa rena påhitt. Vilket ju är ibland svårt, men framförallt oerhört tidskrävande. Så på så sätt är det ju naturligtvis en väldigt effektiv taktik.
Ja, det blir ju väldigt frustrerande och oerhört komplicerat för vanliga människor att varje dag försöka bevisa att jorden är rund. Det kräver ju ändå en del kunskaper för att kunna beskriva det här på ett trovärdigt sätt och veta hur man ska hänvisa till det. Än att säga att ja, men det vet ju alla att jorden är rund. Så att det är klart att den biten, det märker man ju i när man stöter på krafter som driver de här frågorna digitalt, att hur de då trycker på de där sakerna och när man börjar motbevisa dem, då hoppar de snabbt vidare till annat, vilket gör att det blir oerhört tröttsamt. Det är därför det är så viktigt att vi lägger en grundläggande förståelse i de här frågorna så att fler förstår vad det här handlar om. Samtidigt så ska vi vara ödmjuka och konstatera att historien är komplex. Det har begåtts övergrepp och felaktigheter och det behöver man vara ödmjuk med och konstatera att så också har skett. Men gör man det, då avväpnar man ju en hel del av kritiken. Så att det är viktigt med den fria och oberoende historieforskningen som kan peka även på våra ömma fläckar.
Om man tänker nu på, om jag tittar framåt lite nu, ni presenterar den här rapporten nu från Frivärd,
ja.
kring den här egentligen om historieskrivningen, men om segerdagen som en katalysator kanske är rätt uttryck.
Ja, och jag vill också slå ett slag för en systerrapport som Gudrun Persson, som är Rysslands expert på FOI, har skrivit, som går djupare in i historia och nationell säkerhet i Ryssland. Så att det är två rapporter som har kommit ut samtidigt här nu.
Om du väldigt kort bara berättar, nu är det ju fredag när vi spelar in detta. Imorgon den äger ju inte rum då, paraden, eftersom den är corona utkonkurrerad. Men om du tänker, om man ska titta efter det här imorgon på något sätt, att man är liksom intresserad av att se vad gör Ryssland då på segerdagen? Hur kommer man att göra? Vad ska man titta efter? Och var ska man titta?
Nej, men jag tror att du kommer att se i traditionell svenska medierapporter kommer att se flygbilder över Ryssland. med flyg med, som är bildmässigt. Det är vad de flesta kommer att se. Sedan så kommer det, går man liksom djupare ner i nätet och sådär, och är, så kan man komma att se saker och ting i sociala medier kring tacksamhet till Röda armén. Titta, det här var den här personen som slogs i stora fosterländska kriget. Du kommer att se alla ryska officiella konton runt omkring i världen på Twitter och Facebook posta grejer kring det här temat. Så att i sociala medier så kommer du att se det här väldigt starkt förekommande. Det är väl vad jag förväntar mig.
Och så får vi se då i höst om det blir någon stor parad. Själv skulle jag ju faktiskt åka till Ryssland för någon månad sedan och till Ukraina för att studera de här frågorna. Men det blev ju som sagt, som ni förstår, ingenting av med detta. Så vi får väl se om det är möjligt att åka dit, om det här inträffar och när det inträffar. Men tack så mycket, Patrik. Vi kan väl försöka länka den här rapporten så vi har den också tillgänglig här. Och då kommer vi att avsluta dagens avsnitt av Höjd beredskap med en krönika av Amanda Wåhlstad om Kjell.
Vem ska rädda Kjell? I några minuter låg den uppe på Instagram, filmen från södra skånska regementet P7 som följde skyttegrupp Gustav Bertil när de under en övning nedkämpade ett pansarskyttefordon. Sedan plockades den ner utan vidare kommentarer. Så föddes en legend. För naturligtvis noterades det att den försvann. På Twitter började spekuleras i censur och bara timmar senare letade sin kopia av filmen ut på nätet igen. Den spred sig naturligtvis som en löpeld. På bara några få dagar har det gett upphov till ett otal memes, ordvitsar och en reklamkampanj för sjukvårdsmateriel. Så vad var det då som var så kontroversiellt? Inte mycket egentligen. Filmen följer en grupp värnpliktiga på övning. I stressen att ta hand om en skadad kamrat fumlas det med sjukvårdsmaterial, det svärs lite, någon kommentar fälls som kanske inte skulle vara helt lämplig i alla sammanhang. En gruppchef lånar en radio av kamrater som spelar stupade. Eldställningen är inte jättesnygg och situationen är lite allmänt rörig, som den så gärna blir. Och så blir Kjell skadad. Vi får se sjukvården rusa heroiskt genom skogen, men hur det går med Kjell får vi inte veta. Försvars-Twitter väntar fortfarande andaktigt på besked. Det är rätt långt från de ofta välputsade kampanjer Försvarsmakten brukar sprida i sina officiella kanaler. Men igenkänningen hos de som befunnit sig i de värnpliktigas kängor är uppenbart stor. Och visst är det både roligt och entusiasmerande. Vardagen för de värnpliktiga vid regementet blir påtaglig på ett helt annat sätt än genom det i och för sig utmärkta filmer med fokus på kampanda och plikt som präglat myndighetens rekrytering de senaste åren. Varför filmen togs ner är ännu oklart. Någon dag efter att filmen blivit en klickraket på sociala medier lades den åter upp på P7s Instagram. Nu med en förklarande text och ett löfte om uppföljning och intervjuer med de värnpliktiga som skildras. Inklusive Kjell, får vi hoppas. Kanske blev den obekväm. Kanske borde den ha klippts annorlunda. Kanske fick något befäl kalla fötter. Regimentschefen överste Bo Stenab visade dock på föregångsmannaskap och humor när han i något dygn bytte namn till Kjells chef på Twitter. Hur Försvarsmakten ska företrädas på sociala medier och av vem är ingen enkel fråga. Det handlar om en myndighet, en del av våldsmonopolet, och det är av yttersta vikt att man värnar om medborgarnas förtroende. Men vi lever i en delvis annan tid idag, och att värna medborgarnas förtroende innebär inte nödvändigtvis vad det en gång gjort. Unga svenskar, inte minst de som själva ska mönstra och förmås anställning, kräver tvåvägskommunikation och transparens. Ska de lockas in i verksamheten vill de veta vad den går ut på, och de nöjer sig inte nödvändigtvis med välponderade informationsbroschyrer. Sanningen är nog att det inte går att göra alla nöjda samtidigt. Olika budskap fungerar på olika människor, men det kan också vara en styrka. För det är ju inte så att Försvarsmaktens officiella kampanjer på något sätt är okontroversiella. Förra året ville man bredda bilden av hur soldater och sjömän kan se ut. Bland annat porträtterades Jens, signalmatros och före detta balettdansör på Kungliga Operan, mitt i ett hopp. Kom som du är, var budskapet. Reaktionerna på sociala medier lät inte vänta på sig. Det var en feminiserad och impotent försvarsmakt som visades upp. En myndighet som satte politisk korrekthet för sitt kärnuppdrag och som skrattades åt internationellt. Alldeles oavsett att ballett kräver en kroppskontroll och en styrka som borde göra många elitsoldater gröna av avund, så visar reaktionerna på en oförståelse för vad en modern försvarsmakt gör. En viss grundfysik krävs naturligtvis för alla befattningar. Men en skyttesoldat och en signalmatros utför väldigt olika uppdrag som kräver väldigt olika förutsättningar. Analytiker behöver kunna andra saker än vagnsförare. En stridspilot har andra uppgifter än en livgardist. Det innebär rimligen också att försvarsmakten måste förmå locka olika typer av människor med olika intressen. Och då måste man förmå tala olika språk i olika sammanhang, men med en röst. P7 har inga större problem med rekryteringen, men det skulle inte förvåna om veckans uppståndelse lockar ytterligare ansökningar. Det som är bäst på att informera om regementets verksamhet är rimligen de som tjänstgör där, och förhoppningsvis lockar de då också värnpliktiga och anställda lämpade för just deras verksamhet. Om andra regementen, flottiljer och skolor gör detsamma får vi förhoppningsvis en försvarsmakt precis så bred, multikompetent och samkörd som behövs för att skydda Sverige, vår demokrati och vårt självbestämmande. Försvaret av Sverige behöver både Kjell och Jens.
Vår beredskap är god.